Jag ska idag prata om maktbalans i kärleksrelationer, eller som man säger på TikTok, swag gap.
Wow, det där är något nytt, det har jag inte hört någonting om.
Men handlar det alltså bara om vem som är coolare, eller speglar det något mer fundamentalt om hur vi ser på kärlek och makt idag? Biffen, är det en komplimang eller en förolämpning om man säger att dig, du håller på att bli gråhårig?
Jag tar det nog kanske som en komplimang. För att, eller jag vet inte, nej, det är inte någon där, för det är bara fakta. Liksom.
Mm.
Ja.
Yep. Men vem skulle säga något sånt där? Vad är avsikten med att säga något sånt där?
Folk säger hela tiden.
Varje dag kommer folk upp till mig och säger att du håller på att bli gråhårig.
Oh my god, samma här!
Men, alltså, du, men Janne, du är ingen kvinna.
Kommentera folks utseende sedan 90-talet.
Herregud, nu för tiden berättar ju folk alltid om man är tjock eller smal eller lång eller kort.
Gud, vad skönt att höra.
Välkommen 2026, tack. Också du Janne.
Mm.
Om du skulle vinna världsmästartiteln i schack, men priset är att du måste använda analkola, skulle du göra det?
Det här är en oerhört pervertering av den story jag hade tänkt berätta. Men det där, nej. Alltså att fuska i schack är ju totalt anatema. Det gör man helt enkelt inte. Men som vi vet så finns det en story om det här nu, att någon skulle faktiskt ha gjort det via den här sättet som du antydde här på. Jag ska berätta hela storyn om Magnus Carlsen och Hans Måke Niemann.
Spännande. Jag tänker börja. Knappt hann vi andas ut från den senaste omgången där debatten handlar om åldersgap. Hur mycket är OK i en relation?
Det finns ju en formel för det.
Förlåt
att jag avbryter genast, men det finns
ju
en formel.
Vilken är det?
Hälften plus sju.
Ja. Okay. Den här senaste trenden handlar mycket ju om cougars och lammkött. Liksom, att det var unga killar och äldre kvinnor. Det var den senaste trenden. Men nu presenterar TikTok en ny trend till oss. Swag gap. Vad är swag?
Jag har förstått att det handlar om coola kläder och sånt.
Ja, precis.
Merch.
Ja,
merch. No, det är inte bara kläder. Det är, liksom, det är alltså lite svårgreppbar kvalitet skulle jag säga. Det handlar liksom inte bara om hur man klär sig, utan det är en attityd. Det är ett självförtroende, det är liksom big dick energy.
Det trodde jag det var från början. Men sen liksom blev det att handla om att man har bling bling och
märkeskläder.
Det blev swag.
Det är risk.
Och nu är vi tillbaks i swag nu igen. Ja, så swag och race är basically samma nu
igen. Jag tänker nog, alltså för mig...
Jag är så glad att min dotter inte hör mig.
Jag vet, det är väldigt bra att inte din dotter hör dig alls när du är med här.
Jag sitter med fingrarna i öronen och smälter just nu.
Och swag handlar ju liksom, för det jag vill prata om är att om du är ett förhållande och den ena har mera swag än den andra, vad händer med ditt förhållande då?
Jag har ju alltid varit den coola i mina förhållanden. Så liksom, nej, det där var
känt. Det
var det gott. Jag är singel.
Du är singel.
Ensam forever.
Men alltså, är det här
jag är för cool slutar. Helt enkelt. Det är därför som jag är...
Jag är
så cool att ingen vill bli ihop med mig.
Är det här
för
du?
Vågar.
Är det här biffen du... Det är någon som har skrivit på TikTok så här. Man kan inte dejta eller vara vän med någon om det finns ett swag gap. Alltså inte heller vara vän. För då blir de blir bara avundsjuka och psycho och försöker härma dig.
Eller så blir man själv nerriven i deras träsk.
Ja, du blir liksom fanedit i deras shit. Deras swaglöshet. Okej, men då tänker jag fråga. Janne och Biffen, vad tittar ni på först hos den ni är tillsammans med?
Skor.
Aha, bra svar. Först jag tänker när det kommer... till män särskilt är nog en kavaj, en kostymjacka. Liksom.
Ja, det är swag.
Jag tror att jackan lägger väldigt stor allmän prägel på människor. Vet du. Hur har man valt att drapera sig?
Mm.
Det kan du veta, en dyr, fin sån här tweed eller...
Ja, precis. Från så här Savile Row.
Då är jag nog helt så genast. Ja. Då är jag beredd att få jobba för den här.
Precis.
Inom evolutionspsykologi så pratar man om mate value, alltså partnervärde. Och det här är en blandning mellan utseende, status, personlighet och social förmåga. Och när det är en tydlig skillnad mellan två personer i det, vi liksom, i det här så kallar vi kallar det då för diskrepans i partnervärde. Alltså skillnad i partnervärde. Och det som är intressant är att vi oftast faktiskt som människor inte väljer motsatsen. Vi väljer någon som tenderar att ligga ganska nära oss själva i värde. Och det där, det kallas assortative mating. Alltså vi söker partners som liknar oss själva. Men sen, vi kan också söka partners som är lite snyggare än vad vi är. Eller lite mer swag. Och då frågar jag er, den följande fråga, Biffen och Janne. Väljer ni någon som är snyggare än vad ni är eller lite fulare? Eller lika liksom,
jag skulle aldrig
fulla,
tänkas liksom, gå till någon som jag tycker att är jättesnygg. Så att jag dejtar alltid någon som... För jag är sådär att om någon vill dejta mig så är det något fel på dem. Så
jag håller liksom, med, jag har lite samma fel. Ja. De får skylla sig själv. Liksom.
Exakt.
Ja. Men vad är det så? Ni har ju så dåligt självförtroende.
Nej, realism.
För att du svarar på den frågan så blir det ju automatiskt då liksom att obviously så har jag alltid liksom varit intresserad av folk som är way snyggare än en själv.
Men har du försökt få dem?
Alltså jag behöver inte.
I love this. Jag älskar det där ditt självförtroende. För det är ju det enda, alltså, ja, nu säger jag ju det. Swag alltså, handlar väl om självförtroende.
Nej, men det har varit gott åt bägge hållen. Alltså, att det här, det dels att man själv har varit intresserad av någon, dels att någon har varit sådär. Så det där. Men det är ganska hemskt det där, för att om man själv liksom börjar försöka, vad heter det, pursue. Mm. Jaga någon liksom och försöka få någon. För sen är man ju verkligen ansvarig för den här shit.
Ja, och det är ju inte heller sådär att någon som jag tycker att de är såhär fullsnygga. Så någon som jag tycker att är helt liksom otroligt snygg. Så om jag kompisar kan vara liksom såhär, hur vitt du har dålig smak. Och jag säger att vadå? Han är ju helt underbar. Ja. De är liksom sådär, men också du är hemsk.
Det kan inte se bakom tänderna liksom.
Ja, precis.
Men man kan ju ha några andra liksom värden som alltså uppskattas som inte de människorna fattar. Och det är väl det som är swag.
Ja, precis.
Alltså det kan finnas ett swag som inte andra ser. Vi går vidare. Jag tänker så här att när man väljer någon som är snyggare än en själv, så då handlar det väl om makt. Alltså att makt och status är så starka drivkrafter att de ökar evolutionärt våra överlevnadschanser. Jag tycker det är lite löjligt att prata om så här evolutionspsykologi, men det är ändå spännande att tänka på det. Alltså för en utvecklingspsykolog förklarade det så här att om du kommer med en snygg partner, så kan det hända att du blir coolare i den andras, alltså i omgivningens ögon.
Mm. Det är så att man ska hitta någon som är snygg men som har dålig smak.
Jag förstår att evolutionspsykologer tycker att det är det enda som gäller. Det är det, liksom only game in town.
Evolution?
Ja, alltså evolutionspsykologer är sådana totalitära på det viset. Att de tycker att de kan ha förklaringen på allt och att allt kan förklaras genom det.
Men det var kanske det som provocerar mig.
Det är liksom så länge ofelbar, sedan liksom. Ofelbar vetenskap med haröran.
Ja, det som också den här utvecklingspsykologen förklarat, om du då kommer släpande på en så jättesnygg partner, så kan det också hända att du börjar känna dig underlägsen. Alltså det är inte så bra för ditt förhållande. Ändå. Att kanske man borde...
Jag hade en sån situation när jag faktiskt. Jag hade en som jag dejtade en kortare, längre tid, hur man definierar det. Men som var liksom jättekompis med en massa kändisar. Mm. Och vet du, sån här vet du, det, snygga människor och sån här. Men från den här popvärlden på något sätt. Det kunde nog faktiskt alltså, ha en så dålig effekt på mig.
Alltså hur den blev du?
Nej, men så lite avundsjuk och lite som sådär...
Lite ledsen.
Ja, men ja, att vet du... Det kändes som att man inte var tillräckligt bra. Varför inte jag kändis och så här?
Hallå!
Och man blev, det var inte ändå fel så att man blev på något sätt upplyft för att få gå med henne till de här tillställningarna eller liksom hänga i de här gängerna.
Fick du
utan tvärtom så kände man sig verkligen som det där som inte är någonting nu. Liksom. Men det där, alltså, men, ja. Men kanske nu inte alltid, men liksom sådär, jag minns såna liksom känslor. Att man liksom, för att om man, nu vet ni att om ni hänger med Julke, så om du själv inte liksom kändis, så bryr du dig.
Nej, de bryr sig så lite.
Överhuvudtaget.
De trampar på
inte ens.
Nej, de ser
och du har ju säkert varit på de här tillställningar vart alla är uppklädda och piffiga. Jag hade igår ett möte med ett väldigt känt band och vi såg alla helt skit ut. Det var måndag morgon, alla är osminkade med brillor och hår på skaft och jag
vilket band? Band.
Jag vet inte, jag får berätta.
Det är alltid så här, du berättar sen inte.
Okej, Nylon Beat.
Nylon Beat. Okay. Det spelar Allbeat.
Alla är liksom så här,
är det din favorit?
Menopaus och Monster. Och jag tycker att det var jättekänt, för att man är så här, att vi är alla bara människor här. Så det är just det där med kändisar, att om du bara ser den där glitsiga ytan, så då kanske du känner det lite rutig, men det är nog... Det är nog ingenting.
Men sen å andra sidan vill man ju inte heller se den där fula sidan, för då är den verkligen ful.
Då blir man så sur.
Ja, men jag minns, bara som ett kul exempel, vi var på Roskilde, så backstage med en band också som, det där, som spelar samtidigt med vad heter det, Nina Perssons band?
Cardigans.
Och det där, alla var ju så jätteförtjusta i Nina på den tiden. Och det där. Och så satt jag med deras turnémanager och sa, hon är så cool, vet du, och sånt. Och sånt. Och hon är inte så snygg om morgonen, kan jag säga. Och han verkligen så här, så här, men så här litet avsky, för att han måste liksom gått in i verkligen fel läge och sitta, oh shit, vet du, It's just a facade.
Ja. Aj, aj.
Men nu går vi vidare i mitt ämne och pratar om ett annat par.
Försöker vi alltså definiera swag här?
Ja, eller vad är det? För nu kommer vi liksom till det.
Janne har swag. Jag måste säga här att alla, att Janne har så snygga brillor idag.
Ja, Janne har swag.
Jag vill stjäla de där brillorna, de är så snygga.
Janne har swag.
Jag har inte talat om något annat sen jag kom här i morse.
Nej.
Sen har du en sån här t-skjorta som är så där lite öppen. Alltså den är så här
sön, trasig.
Trasig. Ja, men jag uppskattar sån här. Mm. Sån här inte faktiskt någonting jag värdesätter. Då kan jag vara så här bara, swag. Nice.
Alltså, Janne har swag.
Janne har swag.
Vilken bra dag idag. Mm.
Hej, nu tänker jag gå vidare. De som alltså överhuvudtaget har initierat den här swag-up-diskussionen är nämligen Justin och Hailey Bieber. Och nu kommer jag att ge åt er bilden som har initiera den här debatten och ni får förklara vad ni ser.
Mm. Jag tror jag vet vilken bild här kommer nu.
Här kommer Janne.
Tack, tack.
Och här kommer
bilden. Syster.
Korta armar.
Vi poddar här nu, så nu får ni berätta till mig. Vad ser ni på denna bild? Ni kan förklara tillsammans.
Vill du börja som expert?
Jag kan börja. Här är Hailey Bieber. Hon har en sån här tajt, kort, röd, väldigt fin dress på sig.
Vad kallas de här små som så, slutar just över brösten och just under midjan?
Jag vet inte riktigt vad det här heter.
De borde ha något namn. Pikkupunainen.
Ja, pikkupunainen låter ganska
bra. Den lilla röda.
Ja. Lilla röda. Och sen har hon matchande skor och väska, så här klackskor. Hon ser ut som
helt
hon
är på väg
till någon fest.
Och vem har vi där bakom?
Sen är det någon pulsare som hänger efter henne här som, det där, som tydligen har drejt en plastpåse över huvudet.
Jag plus inte det där.
En det där... Någon slags crocs på fötterna, vita tubsockor, collegebyxor och någon, han ser lite sådär rädd och, vad heter det, bakfull ut.
Ja,
och en så hemsk så barnmössa i pink.
Ja, alltså han har så här, jag tycker det är så kul att han har den här huvan upp och sen alltså, har han lippisen på huvan.
Det värsta är att hans den här fittigt fulla outfiten säkert kostar lika mycket som hela vår årslön. Mm. Så det...
Okej, men så här säger ni då att vem har mera swag?
Det är svårt med människ shorts, måste jag säga.
Vem har mera swag, Justin eller Hailey Bieber?
Är det här nu någon slags trickfråga?
Nej,
trickfråga?
Jag frågar
alltså, det där är ju helt beroende på att vart de är på väg. Om de är på väg till någon skivmässa med rap-tema så då är det ju Justin som vinner. Men om de är på väg på en fin dinner så då är det Hailey som vinner.
För er, vem har mera swag?
Alltså det här crocsarna... Som vi talar om för skor här tidigare. Jag vet inte vad det var för förhållande till Crocs. Eller vad det här? Någon slags Crocs spin-off.
Har du sett den här Crocsen med hög klack?
Jag har sett alldeles för många olika så här pervers versioner av Crocs. För att det där jag ska behöva liksom se
är ju,
det enda
här är ju lite nog att Justins outfit har ju ändå lite mer personlighet. Ja. För att den är så underlig.
Alltså, jag kan säga så här. Det här är ingen så här kompakysymys, alltså trickfråga. Utan
de är
här,
båda fula.
Den här bilden var så här. Åh, det här är swag up. Titta som hon försöker och titta hur han inte försöker. Det var så här, det var domen.
Jag gissar att det var det som var tanken. Mm.
Men när jag ser på den måste jag säga att för mig har ju Justin Bieber otrolig swag här. Alltså,
ja, det krävs ju nog självförtroende. Självförtroende. Liksom, den där hatten på hopparen på det där.
Och vi behöver inte, ja, och jag tycker också, han är ju liksom, han är ju ändå en superstar.
Ja, det är zero fucks given.
Den här situationen ser ju ut som att hon skäms lite för honom. För att han är en sån här, vet du, han är bara ett barn och hon är en vuxen person. Och han kan inte liksom, vet du, han klär sig som ett barn.
Mm.
Och det gör ju efter sig amerikaner. Det var en av de värsta liksom, kulturella upplysningar, epifanis man fick när jag åkte dit i vuxen ålder. Så han liksom, fuck, de klär sig som skräp, de där idioterna där. Inte liksom, vet du, ingen shorts på vuxna män.
Yeah.
Och liksom...
Shorts på vuxna
på stan,
män.
Ja. Alltså helt sjukt.
Men om vi tar så här, om ni tänker...
Det här, här går han också i shorts.
Crocs.
Crocs och sån här. Vet du, och just den här... Det är liksom den här, jag bryr mig inte coolheten. Det har gått lite för långt, om man säger så.
Vet fast du. Jag gillar så jag säger den här, att han har också så här spänt den här huvan så här, runt sitt huvud och sen han satt sin keps på den. Men om ni tänker så här, X-axel. Ansträngning. Y-axeln är coolhet. Så. Ju mer man anstränger sig, desto coolare blir man. Men sen, det går ju bara till en viss gräns och sen dippar det.
Mm. Jag skulle kanske säga att det är tvärtom, att om man inte anstränger sig så där jättemycket, men man har liksom stil, så då så, du kan bara vakna och rulla runt och ta det närmaste du hittar på dig. Så där.
Ja, så, förlåt, men som Justin Bieber. Ja.
Men okay,
vi går vidare. De här två då. Nu visar alltså,
han får 0 poäng, hon får 10 poäng.
Okej, men nu har jag inga mera bilder åt er, ni kan vara helt lugna. Men vem har vi här hemma? Alltså jag tänker, om du tar Alexanders stubb och Susanne Ines stubb, vem av dem har mera swag?
Det är ganska 50-50.
Eller är de 50-50? Ja, det kan hända. Linda Lampenius, Pete Parkkonen.
Pete.
Intressant. Jag har alltid inte sett hur de ser ut tillsammans nu. Alltså. För jag har alltså hela den där UMK-grejen har gått mig förbi tyvärr.
Just det.
Så det kom som en massiv glad upp, vad heter det ens, överraskning att de hade... De faktiskt hade tagit det. Och det går tydligen bra för dem också.
Ja, de tippar sig att de vinner. Jag tänker att de vinner.
Vem sa du alltså? Pete eller Linda?
Jag tycker Pete.
Du tycker Pete.
Alltså, för jag, Linda, alltså, hon är jättevacker, men jag tycker hon är kanske... Hennes stil är lite onaturlig. Vilket ju är på flit. Men jag gillar liksom Petes stil kanske mer.
Som jag minns Pete från det där, från kretsarna för... När var han inne? 15 år sedan, 20 år.
Nu är det länge sedan.
Något sånt, ja.
Så var han jäkligt cool och nice kille. Alltså. Så riktigt trevlig och hjärtlig.
Ja,
han är supertrevlig, liksom.
Verkligen.
Så.
Och det är ju nog Linda.
Men jag känner Linda. Jag har aldrig träffat henne.
Men jag tänker så här att i teorin så ett swaggap funkar ju om båda är trygga i sig själva. Så då har swaggen ingen
skill. I sin egen stil.
Ja.
Precis. Och det där med Linda och Peter, det är ju lite för att de kommer från så annorlunda världar. Så det, vilket ju såklart gör att de funkar bra ihop, så ja.
Hur är det med sådana som inte alls bryr sig om swag, som bara klär sig som shit utan att överhuvudtaget ha hört om det här?
Ja.
Eller som är medvetna om att det existerar något som heter swag och något som borde uppnå det, men som verkligen inte liksom...
Men de har väl swag?
Händer det åt er?
Har du ett exempel?
Nu ska vi inte gå dit.
Jag har exempel.
Okay,
jag har jättedålig syn och jag glömmer ganska ofta mina brillor för att jag inte är van att använda dem. Och sen jag kan gå på gatan och sen är det sådär att nu kommer där emot mig någon jättekul typ liksom, som har så här jättekul stil. Och sen när jag kommer närmare och närmare och närmare så är det liksom typ någon spusse. För att de har bara liksom slängt på sig och jag bara såhär, okej. Okay. Jag trodde ungefär att det är någon så här hipster från Rödberg.
Ja, men
som
sen också ibland
på.
Är det.
Ja.
Ibland, nej, vissa gånger är det.
Det är just det.
Ja.
Jag har sagt det här någon tidigare, men alltså, jag är fascinerad av vad som har hänt med den här klädstilen i Helsingfors under de senaste 5-10 åren. På något, kanske till och med efter covid när alla började gå hem så, liksom, så det, alla blev fattiga. Och så, här. Så nu går alla omkring in, alltså, sina farfars gamla militärkostymer eller liksom, sjömansuniformer eller något sånt här... Vad kallas det? Nationaldräkter från Pörtom eller något sånt här. Helt som, vet du, randomly på stan. Yeah. Man får se ut helt hur som helst, vet du, mustaschen är liksom 3 meter.
Är du arg på det här?
Inte överhuvudtaget. Jag är bara fascinerad.
Jag tycker också, cool stil.
Ja, men alltså, tycker det, för inte skulle man i Finland förr ha liksom fått göra sådär utan att få stryk.
Nej. Det kan
men
hända.
Nu liksom, nu är det, inte vet jag hur det är Forsa, där får man säga ett stryk på faran. Ja. Eller Lahtis.
Men kanske men vi liksom, har odlat en ryggrad.
No, Helsingfors åtminstone. Alltså det är
superfascinerande.
Och sen ser du dels de här gamla hävarna som, liksom, som ser ut som de alltid har gjort sedan 80-talet. Som det där, vet du, med kedjorna och det där majhanna. Det här.
Men jag tänker faktiskt nu avsluta mitt ämne. Jag tänker avsluta det med någonting som du, Janne, nämnde i början. För jag tror nämligen på det här också. Att det som är besvärligt när du är ett par och ni har en swag gap är att man bedöms som en enhet och inte liksom som var för sig. Och då är det jättebesvärligt om man har shit mycket swag och den där andra inte har swag. För det finns en risk att man dras ner i det här swaglösa swaglöshetens liksom svarta hål. Så att jag vet inte riktigt hur man ska göra. Liksom. Att antingen måste man ju som i ett par shita i det. Ha liksom så mycket, eller liksom ha en ömsesidig respekt så att man bara kan gå vidare ändå.
Ja. För att nu nämna min fru, som inte bryr sig överhuvudtaget om sån här fråga, vet du? Så kan det vara jättefrustrerande att gå just som par någonstans. Jag säger inte att hon klär sig dåligt eller något sådär. Jag säger bara att hon inte bryr sig på samma sätt som jag, vet du? Som kan liksom sitta i en vecka och fundera på vad fan ska jag ha på mig?
Janne är sån här, det är så cool.
Och så blir det ändå något så här helt, vet du, pretentiöst shit som inte hänger ihop överhuvudtaget, vet du? För att jag har overtänkt det liksom. Ja. Och så är jag antingen liksom så här mega overdressed ner till och vet du, dålig upp till, eller tvärtom.
Men
alltså, eller sen bara helt fel för tillställningen.
Och så är det ändå Ida som har
och så kommer hon med barnen så här, vet du, enkelt, alltid svart.
Ja.
Vet du, casual but nice och liksom, och no frills.
Nej.
Och så ser man ser ut som någon slags,
swag hon har.
Ja, men så ser jag ut som någon slags, vet du, I don't know, vet du, Justin Bieber jämfört med henne.
Så kommer flaxande bakom mig. Bra, hej, vi har läst det här. Vi vet vem som har mera swag i ert förhållande, Janne. Tack, då ger jag ordet över till Biffen som ska prata om hår.
Ja, jag vet inte, det är också kanske lite swag, I don't know. Men ja, alltså,
jag är hår swag.
Det är mycket hår i min story också.
Ja, det är sånt. Det är sånt. Ja, alltså jag var på ett sånt evenemang några veckor sedan, och sen så stötte jag på en bekant som jag inte har sett på över 10 år. Och sen när han såg mig så har han sagt, herregud, vad hade hänt åt det? Jag förväntade att en sån här blåhårig cool punkare, att inte liksom det här. Och sen så liksom, gjorde han
och
så här
med armen.
Viftade med armen liksom på mitt hår och var liksom så här, det här. Jag har bara så här, sen så blev det så här jättepinsam stämning. Och sen jag sa att jag är sorry, att jag är ju en tant nu för tiden. Jag är medelålders tant som bor i Borgå, att jag är inte en hipster från Rödberga mer. It is what it is. Och sen så blev det så här jättenoll och sen ja. Men jag började fundera just att det här med håret, att det har en stor betydelse på vad det säger om dig och hur folk uppfattar dig. För att jag tyckte att det var en så konstig reaktion som han hade, att det kändes sådär att för att jag inte har färggrant konstigt hår mer, så är jag en helt annan människa.
Har du haft alltså mycket färggrant konstigt hår?
När jag var yngre så det här, jag har alltid haft svart eller rosa eller blått eller grönt och sen så här självklippt, hemsk, jätteliten pannlugg och sen hade jag jättelänge en sån här undercut vart man liksom raka nacken och sen resten av håret är långt, så jag har nog haft liksom ganska så här underliga
frisyrer. Det var den tiden verkligen.
Det var den tiden, ja. Men sen så blev det ganska mainstream och sen var det såhär, nej jag orkar med det här.
Jag ser det med Eminem på något sätt.
Ja, det går.
Finns det inte lite i samma tid där liksom?
Jag skulle liksom kanske säga så här typ 2010-ish,
ja,
något sånt.
Att just liksom kring 10-15.
Det var jättepopulärt då. Och sen just att man skulle ha alla möjliga olika det här hårfärger då.
Ja, men det har ju folk ännu också gått med så blått hår.
Ja.
Men det kanske inte
är konstskola. Nej, nu är det ju faktiskt att alltså, om man ser de här med onaturlig hårfärg, så tycker jag det är ofta sådana heavy brudar som är liksom, vet du, 50-60-ish.
Ja. Ja.
Som det där.
Ja, heavybrudar eller sen liksom
från landet, eller
kettotytot. Ja, precis, eller kettotytot. Eller sen som en det här, min före detta frisa sa så att ja, om någon ber någon helt konstiga färger i hår så då har de några mentala problem. Men just go figure, I don't know.
Ja,
så jag skulle kalla det för metallproblem.
Metallproblem, precis. Nej, men det är sant att man också, ja. Det, och sen ja. Så har vi ju de här gamla tanterna som har det här helt grått hår och sen så har de färgade typ helt lila. Eller
det är en annan genre.
Det är också en annan sån grej.
Det är en annan genre, ja.
Ja. Men
annan
det
har, årskull.
Ja, men det här måste jag säga, det har jag märkt att nu när jag har normalt hår så man blir liksom bättre bemött, att man får bättre liksom, att då när jag hade mina konstiga frisyrer som jag får till Stockholm så är det ungefär sådär att vakterna kom hit, men nu är det så att hej, hur kan jag hjälpa dig? Så man blir liksom bättre bemött när man ser normal ut.
Det är som när, för att du signalerar att du ställer dig utanför samhällets normer.
Exakt.
Så man vet inte liksom till vilken grad du gör det.
Exakt, exakt. Och sen just, vi har ju det här att
det är en varning.
Högern liksom källar alltid på såhär blue-haired crazy cat ladies with nose rings, att det har blivit liksom en såhär jotto att de liksom. Och sen har ju magatyperna sen sina de här Mar-a-Lago-mojerna med så här jättelångt hår och konstiga ansikten.
Botox och fillers.
Ja, det ser ju alla likadana ut.
Ja, och det är ju helt äckligt för det där var också någon sån här tes att för att de det här, har det här specifika utseendet så visar de sin lojalitet till Trump. Det är liksom så här,
Det är crazy.
Men det är ju alltså det är ju sekt
crazy. Det är fantastiska de här before and after bilderna på de här särskilda kvinnorna.
Ja.
Men också hur män har liksom, de tappar all liksom liv i ansiktet och så här, blir bara så här liksom, som Marco Rubio ser ut nu för tiden. Han ser ut som en död inuti liksom.
Men de är säkert döda inuti.
Antagligen. Ja, men det, liksom, jag tycker att det är intressant att det här håret har blivit lite sådär att du kan kanske, inte nu alltid, men typ sådär att i extrema fall så kan du se liksom politiska åsikten om du tittar på någon stilhår och sådär, så jag tycker att det är helt intressant. Men det finns ju liksom just så här massa med stereotyper kring hår, att blondiner är dumma. Jag har en gång faktiskt sekojlat på flygfältet och jag var så korkad att en av typen som jobbade där var så att I bet you are blonde underneath that black hair.
Ah, va? Har du sagt det till mig?
Nej, alltså han sa det
till
mig.
Men blev du?
Jag
är också kul att du säger det till oss security guard, men alltså är det inte lite fräckt att säga så till
dig? Vi var alla lite sådär, what? Och så sa att okej, nej. Men alltså jag var nog korkad, jag hade glömt en vinflaska på mig i min väska när vi var på väg till Amsterdam och det var lite dåligt. Men det här, det ska på töm väskorna när inte får på resa. Har inte vinflaska öppnade med er.
Eller hur?
Men att blondiner är dumma, brunetter är seriösa, rödhåriga är vilda och sen just att gråhåriga kvinnor är häxor och men då också att gråhåriga män är silverräva. Så att, har ni några fördomar eller antaganden när det gäller hår?
Färg. Mm. Ja, vi har några tyst det här onaturliga blå, röda, pink som var inne då för 15 år sedan var det.
Ja.
Så, det där, så hade jag nog ganska liksom klar bild för mig själv att vad det är för slags personer och vad de vill säga med det. Men ja. Och sen att just när man ser det här som mycket äldre som sitter med så här dåligt färgade liksom lähiöhår.
Ja.
Som är liksom de försöker täcka över den här liksom ofärgade grejen, men de kan inte vara brunetta, de kan inte vara liksom blonda och sådär. Så ska vi spexa till det med lite sån här överdrivet kopparrött eller sen sån här till och med helt onaturlig färg.
Ja, eller sådär satuhärt frisyr,
så det är halva. De där förtjänar inte jättemycket pengar. Vet du, de är fattiga.
Ja.
Det kan jag erkänna, sådana fördomar har jag.
Du har sådana fördomar, vitsigt och svår fråga, men nu har jag väl någon fördomar. Alltså jag tycker inte om den där, då när jag minns inte när ni sa att det var den här ljusröda hårarna.
Mm.
Och alltså riktigt, alltså pink, blått, ja, lila. Ja. Det tyckte jag nog inte att det var snyggt, inte liksom på vuxna kvinnor. Men det här är kanske min fördom, för nej, det är massor av mina vänner färger på hår.
Men då var man yngre också, jag tycker att när man är yngre så då är det liksom coolt, ja, så är det bra. Absolut. Men jag skulle aldrig nu liksom ha det, det skulle säga helt liksom sjukt.
Du förtjänar för bra för det.
Eller,
jag. Men alltså sen, jag har ju jättegrått hår. Är det nu jag får släppa ut mitt hår?
Nu får du släppa ut håret, ja.
För jag går aldrig till frissan, för att, så jag har inte råd att gå till frissan, och sen har jag verkligen inte tålamod att sitta där i 100 år.
Plus att i frissan, det är paha. De hittar alltid på en massa saker. Så att, ska vi göra så här och så här? Och så, jag har så att jag vågar aldrig säga emot, och sen så blir det alltid riktigt, riktigt illa. Och sen gråter man hela vägen hem liksom, och bara säger, jag betalar 300 euro för att se ut som en idiot. Liksom, sådär. Så jag går inte heller till frissan mer, jag vägrar.
Men så du färgar allting alltid själv då?
Jag har slutat färga nu. Så jag tänker,
varför har du inte gråare hår då?
Men visst har jag.
Är det här din naturliga färg?
Ja.
Det
där är inte något grått.
Men visst här är grått.
Vad snackar du om?
Hon försöker verkligen.
Ja, hon försöker. Nej, har du sett mitt hår alltså?
Titta vad gammal jag är.
Du har mera grått.
Gammal för att ha
grått. Okej, också så här. Ja, tack Biffen. Men du kan få ha mera grått, Kia.
Okay. Men det är coolt med grått.
Jag läste just att...
Jag trodde du hade gått och färgat dig igår.
Okej, tack.
Jag läste just en forskning att om man har...
Här är.
Att om man har grått hår, Biffen, som du och jag har... Janne, har du grått hår? Du måste
jag vet inte.
Nej, det har du nog inte. Nej, du har grått skägg. Så det betyder att det är ett bevis på att din kropp har stoppat cancer. Det här kom, en sån här undersökning har kommit.
Ja, okej.
Ja, men då är det välkommet.
Ja, så jag välkomnar det här gråa håret. Jag tänker gå omkring och vara stolt över
det. Jag måste säga, det är första gången jag hör det här. Så jag köper inte helt utan den här forskningsunderlaget.
Ja.
Men jag gillar sentimentet.
Vi går vidare.
Det är sant. Men hur är det sen med könsroller och hår? Att måste kvinnor alltid ha långt hår och män ha kort hår? Att skulle Alexander Stubb kunna ha en hästsvans för att han är president?
Och kunde
Miss Universum ha en pixikott eller vara helt skallig? Att liksom skulle...
Kvinnor får se ut helt som de vill. Ja. Män måste ha en välklippt.
Alexander Stubb med sådan, vet ni den här Jordan B. Peterson, den här man. Bun.
Oh my god.
Tänk om han skulle ha en sån. Tänk om han skulle ha en sån. Skulle inte Alexander Stubb just ha en sån man bun?
Bonne inte.
Om han skulle ha långt hår.
Lite som... Han skulle kanske ha flet då, för att han sportar så mycket.
Men skulle han ha sån här, vad heter det, sån här braids? Vad heter det, så här?
Ja, cool. Okay. Ja, hur tycker ni om Miss Universum skulle kunna gå igenom att
men vad var det
ha jättekort hår? Eller liksom.
Vad hette det?
Miss Universum.
Nej, men något pix.
Pixikot, det är när man har riktigt, riktigt super, super, super kort hår.
Ja, alltså just
jag kan gilla det.
Miss Universum får väl ha så, för hon är antagligen snygg.
Det är ju det.
Men det handlar ju om alltså, hur ditt ansikte ser ut.
Ja, precis.
Det där, alltså, om du har ett så litet nätt ansikte som... Inte vet jag, Lara Croft eller vem var det här.
Ja,
hon var ju den första kanske som verkligen gjorde det till en grej att ha sådana krukat.
Mm. Jag har alltså aldrig haft ett litet nätt ansikte. Jag rakade bort allt mitt hår när jag var 15.
Vad hette hon? Var det Winona Ryder som spelade i V for Vengeance? Vad heter det?
Ja, hon är så otroligt.
Ja, men hon är
ja, men det är just det. Alltså, om du har det här fantastiska ansiktet så kan du göra vad som helst med håret.
Alltså, du har också rakat hår. Jag har också någon gång typ kanske 16 eller 17 och dejtar en kille väldigt kortlivat. Han säger, du ska väl se det om du ska håret. Jag blev så sur att jag rakade bort håret. Oh. Och den relationen höll inte så hemskt länge. Jag kom med en pappa var helt jätteledsen. Han sa att, vad har du gjort? Du alla kommer tro att du har cancer. Du ser helt hemskt ut. Liksom, han var så sur.
Vem hade mera swaggap? Här måste jag säga att Tiffen, hon raka hår för att den där mannen sa så här att jag skulle inte ska ha långt hår. Okej, titta på det.
Ja, precis. Fuck you. Okej, och du har också raka håret.
Ja, men det var nog, jag hade någon sån här era av punk
Vi har alla haft den.
Har jag väl fortfarande. Men det var också i den här skeden när jag hade rakat liksom. Jag har rakat det där. Alltså bort allting här bak.
Ja, no, det är just den där undercutten.
När jag var 15. Och sen får allt.
Ja.
Ja, jag tyckte det var coolt.
Alltså med undercut, jag har gått till samma skola som Eva Wahlström.
Och hade hon undercut?
Hon hade undercut och hon såg så jäkligt
cool
ut.
Hon var cool faktiskt, ja.
Hon har någon swag.
Hon har swag.
Hon
är en avdankad boxare, bor i Borgå.
Ja, hon gör konst. Hon har så här jättefina färggrannet
av. Hon är så cool.
Ja, sen har vi också det här som vi redan snudde, det här med grått hår. Att det är också ett sånt litet tabu, i synnerhet när det gäller kvinnor. Och folk var ju så här jättechockade när megahunken Keanu Reeves, han inte bara dejtar en kvinna i sin egen ålder, utan hon är gråhårig också. Och då var folk jätte upprörda att vad är det här för shit?
Han gör allting rätt på något.
Alltså han är bra. Love him. Nu har jag har faktiskt börjat bli gråhårig, vad de här än säger. Så jag tänkte... Vi får vänta några månader sen när det växer ut. Men jag tycker att det är lite rebelliskt nog som kvinna, tycker jag, att låta det gråa det här växa ut. Det är liksom, men det är sådär att sen folk säger att du ser helt ut som en häxa eller som Patti Smith. Men jag tycker att det är coolt att se ut som en häxa eller Patti
Smith.
Så jag menar, det är helt okej. Men det är ju lite sådär att om kvinnor har grått hår så är det sådär att du är en infertil, jättegammal, liksom halvdöd person. Och sen när män har grå hår så är det bara så att det är liksom livsvisdom och pondus.
Men man kallar ju alltså äldre män med grått hår för silver fox. Gör man inte?
Ja, det gör man ju.
Jag har nu aldrig gjort det. Jag skulle aldrig komma på tanken att använda något så fånigt ord. Men alltså
jag kallar många män i min omgivning för silverfox. Jag träffade en gång en sån här kille på en bar i Berhäll som var inte alls så mycket äldre än mig, men han hade så här färgat grått hår. Så här. Och så frågade hon, varför har du färgat grått hår? Så här, chicksarna gillar.
Ja. Point.
Så kan man göra i Borgå.
Nej, det var inte i Borgå. Det var på Vasagatan i Helsingfors. Coolaste ställe liksom.
Såklart.
Bargatan.
Såklart. Men ja, så jag tycker att det är lite fräckt att liksom sen män är sådär att gammal och dignified och sådär, kvinnor och hjälpa sig att dö.
Ja, du får inte mer, du kan inte skaffa barn mer, alltså du är inte värd något.
Precis. Men sen också, jag drömmer jätteofta om att jag klipper mitt hår så jättekort och sen blir det helt jättefult och vidigt och jag är jätteledsen och sen så vaknar jag i panik och jag så grabbar mitt hår och bara såhär det är nu där. Och jag googlade då att enligt drömtydning så betyder det här att jag hatar mitt liv och jag ångrar varje beslut som jag någonsin har tagit, så det är ju inte så bra.
När man har sådana drömmar.
Ja.
Aha, jag har drömt.
Du brukar drömma, Janne, om
att jag tappar håret.
Eller något hårrelaterade drömmar.
Nej, mina hårrelaterade mardrömmar är varje dag jag tittar i spegeln.
Men det är tydligen ganska allmänt att man drömmer om hår. Hur är det sen drömhåret? Har ni något sånt här att jag önskar att jag skulle ha sånt här hår? Jag har alltid velat ha så här långt och självlockigt, så stort hår, men that's not gonna happen med mitt liksom.
Det skulle jag också.
Ja.
Jag har alltid lidit med så här tunt, jävligt, liksom ofärgat, illasittande, vet du, fullt vanvårdat skräphår. Som har varit en av de stora tragedierna i mitt liv.
Mm.
Jag tänker att allt skulle ha gått mycket bättre om man skulle ha haft en sån här hår som, vet du, Magnus Carlsen eller Hans Nyman eller något sånt här.
Ja, precis.
Ja. Har din bror mera hår än du? Eller han är lika?
Jag tycker han har lite tjockare och lite mer sådär, liksom, otroligt bättre. Ja. Bättre.
Jag kan säga så här, i vår familj, vi är ju tre
bättre
systrar.
Bättre skägg också, vet du. Bättre skinn, tror jag.
Mm. Men du är smartare, så jag menar.
Inte du frågar honom.
Men så här, för min syrra har så här, inte så bra hår. Jag har lite bättre. Min lilla syster har bäst.
Ja.
Kanske det går innan. Tripp, trapp, trull.
Jag ska sluta ha med så här visdomsord. Jag var en gång på...
Kanske borde.
Ja, jag var en gång på en fest. Det kan ha varit hemma hos er faktiskt.
Jaha, hos Janne Strang.
Men det här, jag såg Emma Kemppainen från det här legendariska bandet Le Corps Minste Françoise. Och jag frågade henne, du har jättesnyggt hår, liksom, vad är din hemlighet? Och då sa hon åt mig att man ska låta håret göra vad det vill.
Ja, tack. Cool.
Hej, vilka bra ord, vet du vad? Där slutar vi, för det där är ungefär det enda jag vill höra.
Mm.
Säg på nytten.
Man ska låta håret göra vad det vill.
Ja. Ja,
det är så bra.
Jättebra sagt. För håret gör vad det vill.
Ja.
Hur länge ska man...
Still waiting!
Kan du göra något nu?
Ja.
Okej, bra. Hej, nu tycker jag att vi hoppar in i vad heter han, Nyman? Nymans hår.
För... Hans Mocken Nyman.
Antihjälte, verkligen.
Lite så Kalle Anka-figur i schack. Som det där, som har ett fantastiskt hår.
Jo.
Tyvärr hade han klippt av sig den ut i senaste matchen när jag såg honom i januari. Och såg ut som en vanlig... obehaglig typ. Men före det så hade han så här fantastiskt liksom, mörklockigt, vet du, så här viltväxande, vet du, som kan stå ut hur långt som helst.
Som bara, ut.
Alltså bara bär upp sig själv. Liksom.
Wow. Alltså,
och det roliga var att när han spelade mot Magnus Carlsen, så Carlsen har lite liknande hår.
Ja.
Så de såg ut som, det finns en fantastisk bild i profil när de sitter mot varandra och bägge de här två hårerna liksom, vet du, slåss basically mot varandra. Man kan se den här liksom, kampen mellan håren där. Så är det, tack för den åsnebryggan. Det här är alltså den osannolika berättelsen om en kolerisk tonåring från Kalifornien som ville bli världsmästare eller världens bästa schackspelare. Lite som en Kalle Anka-figur just som jag sa. Alltså som alla bra schackspelare där så är han också en streamer och vet du, spelar mycket online för att få uppmärksamhet och allt sånt här. Och de förtjänar ju pengar på det också nu för tiden ganska bra med att visa upp sig. Och det där. Men hans jutto, hans Måke Nyman, var liksom att han blev rasande. Vare sig han vann eller liksom förlorade. Men, han förlorade.
Men var det inte för att få mera streams som han blev alltså, rasande?
Jag tror att han på riktigt är ganska störd. Men det är så aggressiva jutton. Liksom. Alltså, det är verkligen som att han tar liksom saker och bara trashar dem. Ja. Och sån här.
Alltså, får jag säga varför jag vet så mycket om det här? För att det finns alltså en dockare.
Jag ska just
på Netflix.
Nämna det. Därför är det intressant. Det här hände, alltså det enda som jag ska berätta om, hände för snart 4 år sedan. Men det är fortfarande liksom lite aktuellt. Och det kommer återkomma hela tiden. Speciellt nu blev det aktuellt igen, eftersom Netflix gav ut den här Chessmates-dokumentären. Vi sätter den, Untold Stories. Ja. Och, sånt här, som det, och det här var förstås den inledande delen av det här. Så det där. Anyway, vi har, tänk er det här nu. Vi har norrmannen Magnus Carlsen. Han är född 1990 kan jag nämna, som har dominerat schackvärlden sedan han var tonåring. Alltså han är antagligen världens bästa schackspelare som någonsin har levat.
Wow.
Vi lever samtidigt med honom nu. Den tidigare var Kasparov från det där Sovjetunionen. Men det där, han är ju amerikan nu för tiden. Och det där. Han var kanske världsmästare i 15 år, men det var en annan tid. Vet du? Det var lättare på den tiden.
Får jag fråga,
så det finns bara de två egentligen som man kan tänka sig att
Hur kan det vara så att man att, alltså för att kräver det sån intelligens att det bara finns typ
kräver en viss slags intelligens för att vara så sjukt bra på just schack. Mm.
Det kanske är lite sådär som musik att en del bara är liksom genier.
Totala virtuoser och kan skilja på varje ton och kan höra liksom så minimala vet du, dissonanser och allt sånt här. Och det är något sånt här som Magnus Carlsen har att han kan liksom se det här schackbrädet och han behöver inte ens se det egentligen. Han vet hur pjäserna står, om du bara berättar vilka drag som har gjorts. Så då han liksom på något sätt kan se de här alla förhållandena, alla spänningar, alla liksom obalanser och allt sånt här. Vet du, på en sån här sån djurisk intuitionsnivå som alla är bara så här, hur är det här möjligt? Men, har en känsla för schack som ingen annan.
Kan han inte extremt bra minne också? För man måste komma ihåg
minne. Han minns varenda game som han någonsin har läst, studerat under hela sitt liv. Ja, vet du, det här var Steinitz mot whatever, vet du, 1919 den 4 januari i Belgrad eller sån här.
Helt sjukt, vet du, drag, så själv hittar man så knappt hem ungefär.
Nej, jag vet. Man har glömt vart man satt sina nycklar, men han kan sån här.
Och han har, alltså, han är väl på något slags sån här spektrum där han är liksom, han är också lite kolerisk, han kan, vet du, rasa upp sig och sån här när det går dåligt och sån här. Och han är ganska sådär out there, lite. På något slags autistiskt spektrum.
Jo,
perfekt liksom, kalibrerat för schack tydligen. Just. Och så var han världsmästare från 2013 till 2023 när han slutade delta i världsmästerskapen för det var så tråkigt. Och han ville hellre spela såna kortare, snabba, cool matcher där han kunde göra sina tricks och sånt här. Och förtjäna pengar på det förstås också. Anyway, han gav frivilligt upp sin titel 2023. Carlsen har sagt att han vet inte vad hans hemlighet är, men när jag sätter mig vid brädet vet jag att jag är bättre än han på andra sidan.
Jag har ju sett den här dokumentären, jag har alltså aldrig spelat schack i hela mitt liv. Jag är imponerad av människor som kan spela schack. Men han verkar nog vara också jätte-asshole.
De är alla assholes.
Men det tänker väl, om du är på den där nivån så är du väl ett asshole.
Alla som gör väsen av sig är ganska mycket asshole. Så jag kan komma till de här goda, sköna typerna här på slutet, alltså vem som är nästa världsmästare. Men det där, storyn handlar alltså om den ena av de här unga utmanarna som har vuxit upp alltså i Carlsens skugga av den här totala dominansen av den här ena norrmannen. Då han heter Hans Måke Nyman, född 2003 i San Francisco. Den här aggressiva streamern och det där, blivit någon slags av en meme-figur just så här. Och ansågs inte riktigt passa in i de här finare lokalerna där riktiga schackmatcher spelas, utan lite sådär så trash player. Mm. Och det här Niemann obviously liksom avskydde Carlsen. För att, och Niemann har hela sin karriär sagt att han kommer att bli bäst, han kommer att vinna Carlsen. Vet du, fuck Carlsen, fuck allihop, jag är nästa världsmästare. Problemet är väl att han är nu redan 23 år gammal, så han är liksom lite för gammal för det. Men för att få utmana då mästaren och få de här ratingpoängen som du behöver för att komma vidare till de finare turneringarna, för att kunna ta vidare till kandidatturneringarna, vidare till VM och sånt här, så måste man liksom höja sin rating. Och det, han reste först runt i USA, sen i Europa och deltog så här maniskt i alla turneringar som FIDE ordnade i vilka liksom små skitstäder som helst och liksom och spela så maniskt, vet du, 1000 spel på ett år, liksom, officiella spel, vad det räknar. Dels för att man får lite prispengar, men mest för att få den här rating, och sen plötsligt händer det. Och här kommer akt 1 i det här drama. 1 maj 22, Niemann kommer in bland de 100 bästa i världen och fick delta i något som heter Crypto Cup. Okej, det som skulle bli en så här lätt match för Carlsen, världens bästa spelare, blev en sån mardrömsförlust, även om han spelar med vitt. Niemann spelar med en så här massiv precision som aldrig hade sett honom spela tidigare, som ingen baseball hade sett honom spela tidigare, och chockera hela schackvärlden. Den här lilla skrikiga asshållen kommer in och vinner mot Magnus Carlsen, och sen går han ut bara och de försöker fånga Niemann i korridoren där, springa efter honom. Hej Hans, vad har du några kommentarer? Så stannar han upp och så tittar med så här kall avskyende blick, så här, chess speaks for itself, och så gick han vidare.
Men nu blir ju Carlsen blir också så rasande när han förlorar.
Det är ju
hemskt. Ja, det är den här andra akten sen. Efter den här överraskande segern så blev Niemann snabbt världskändis för att ha vunnit Carlsen. Och samma år i september så blir han inbjuden till den här jättefina turneringen Sinkfield Cup i St. Louis, som är Amerikas schackhuvudstad. Och det där, som genom något slags mirakel, så hamnar han och Carlsen igen mot varandra. Och så vinner han igen på ett så fullständigt otänkbart sätt. Liksom. Och det där, Carlsen liksom blir helt såhär, what the hell händer? Liksom.
Det är så hemskt att se. Men det är sån här prodigy. Så ja. Bara liksom.
Och de frågar vad hände, så säger han, det kändes inte som att spela mot en människa, säger Carlsen. Mm. Vet du? Och antyder lite att, vet du, att, va?
Ja, ja.
Och han lämnar turneringen. Han ger upp. Carlsen bara dallar ut genom dörren och kommer inte tillbaka. Barn. Efter den här förlusten. Och alla var som säger, what the hell är det som pågår här? Och så postar han den här sån här kryptiska meddelanden om att, vet du, antyder att på något sätt har Niemann fuskat.
Ja. Ja, han tar väl det här Mourinho-uttalandet.
Exakt. If I speak, I'm in trouble. I cannot speak. Det här.
Men alltså, helt så här, jag måste säga, för jag har följt med väldigt, alltså, han är sitt Tony Jake Paul mot Mike Tyson.
Mm. Mm.
Det är lite samma felis här över den där. Alltså man är ja. Så där att, det är helt själva att Carlsen borde ha vunnit. Vad är det som händer? Alltså som, jag vet ingenting om schack, men jag har sett den här Untold på Netflix. Och man är bara så här, vad är det som händer? Han fuskar ju. Men hur fuskar han? Fuskar han?
Det är fuskar det, han? Det är det som jag säger. Alltså det fanns olika,
alltså,
det fanns olika teorier om vad som har gjort. Hade han något slags implantat med radiosändare i tänderna?
Precis.
Eller så här vanliga. Då hade han något slags elektriska sömmar i kalsongerna som gav sån här, vet du, morsekord till honom. Det. Och till slut den som blev allas favorit, alltså vibrating anal beads, som, vet du, som någon kunde skicka meddelande till honom via, because of course.
Men Janne, du som spelar schack, alltså om vi då skulle säga att han har den här analkullorna, så de skulle skicka någon sån stötar, alltså när, hur då, så här, flytta kungen, flytta drottning, hur ska man få?
Morsegård väl?
Det skulle väl vara, alltså om du är på den nivån, du hamnade i ett läge, det här var faktiskt ett läge där han funderade länge, det här var det avgörande läge i den här matchen, eller det här spelet då. Var det där, hans drottning var hotad, han kunde antingen hota tillbaks Carlsens drottning med lite risk, eller så kunde han försöka cover up det här hotet. Och det var liksom det strategiska valet i matchen som avgjorde det till hans fördel sen. Att han faktiskt gjorde det, att han gick och mothotade, så att säga, Carlsens drottning också. Och det där, det hade tydligen inte Carlsen förväntat sig, för efter det här så kollapsade hans spel helt. Och det där. Och om du står då i en sån där uppenbar liksom, vet du, tveäggighet, vad ska jag välja? Vilket av de här ska jag välja? För det finns basically bara två vettiga drag.
Ja.
Antingen gör du det här eller så gör du det här. Yep. Vilken väg väljer du, yep, så att säga, för framtiden i spelet? Då kan du ha en covery, enligt teorin, som sitter med den här världens starkaste schackdator och simulerar den här situationen om och igen. Och så får du ett utfall att liksom 60 gånger av det här, så 60 gånger av 100 så kommer den här draget att vinna. Och så liksom, och så ger han någon slags liksom, vet du, flytta drottningen eller något sånt här, vet du, eller flytta, eller bara ge koordinaterna, vet du, B3 eller vad det är. I morskod. Man kan ju tänka sig det här hur man vill. Alltså, det säger bara att det är inte omöjligt, men det är ju absolut otänkbart eller liksom osannolikt att något sånt här skulle hända. Man kan ju fantisera om sånt här. Men det, där, men det, var, ju så, det var ju inte bara Nima som blev känd, utan alla blev också ganska sura på Magnus. För att man kan inte bara lämna en turnering sådär. Aha. Man kan inte bara anklaga folk för att fuska och sen gå. Liksom. Mm. Det är skitdålig stil. Men han får göra vad han vill förstås, vet du. Han är, vet du, så djupt inne i alla så här businessar och sån här med alla de här arrangörerna också, så det tillåter honom vad som helst. Han är verkligen så här spoilt fuck. Men vad ska jag säga? Det där turneringen fortsatte, Neiman vann inte förstås så jättemycket mer efter det, men han vann ändå den här. Och det som han mockade lite där var att han borde kanske ha gjort samma som han gjorde efter den första. Och bara sagt att, vet du, schack talar för sig själv. Nu deltog han lite som han skulle vara i fyllan. Liksom, på en sån lång presskonferens där han satt liksom Elvis eller vet du, hur sist han hade spelat. Så där. Men sen kunde han inte riktigt förklara varför han hade valt det här ena draget. Och då blev folk som sådär...
Suspicious!
Nej, men vad var strategin bakom det här? Mm. Så han sådär, först började han liksom mumla något och sen sa han något sådär lite motstridigt. Och sådär, lite som han inte skulle... Liksom, ah, så det blev så superpinsamt.
Ja.
Och det där, och alla sa, vet du, vi vill inte tro det här, men då blev det ju ännu mer. Sen kom det fram att han har fuskat i online-spel tidigare, vet du. Och så erkänner han, ja, att jag gjorde det när jag var 12, vet du, för att höja min rating, för att komma, vet du, vidare.
När han var liksom ett barn.
Ja, precis. Och sista gången när han var 16, sa han. Och sen,
men ett prodigy skulle inte göra det där. Det skulle ta emot, antar jag.
Ja, men alltså, där säger du att alltså, hans personlighet, alltså, han tycker att han är värd att bli världsmästare och han ska inte behöva vänta så länge på det som man behöver egentligen.
Det här är alltså Mozart och den där, vad var hans, den där Nemesis som också...
Salieri,
just det, precis. Det är ju lite samma uppsättning här nu.
Jag går vidare till akt 3.
Ja.
Den tredje matchen, bara ett par veckor senare i en sån online, vad heter det, tävling som heter Julius Bear Generations Cup, så det där, så hamnade de igen mot varandra per lottning. Och det där, alla ögon var förstås riktade på den här matchen. Hela världen stod och tittade, okej, vad kommer att hända här nu? Och man förväntade sig alltså en massiv revansch av Carlsen, där han verkligen skulle liksom torva till den här ungen nu då. Och han fick igen spela tredje gången med vita pjäserna, vilket som ger liksom ett övertag genast i matchen.
Alltså varför är det så?
För att du drar först som vit.
Aha.
Så du har alltid ett drag före liksom.
Okay.
Carlsen öppnar igen med D4. Och sen stänger han av sin stream och lämnar spelet. Och bara ger upp.
Oj.
Direkt?
Direkt.
Varför det?
Som en signal. Jag tänker inte spela mot dig, din fuskare. Och hela världen bara sådär. Whoa!
Och det är så jättemycket pengar. Och tänker jag ändå i det här. Är det inte?
Uh-huh.
Och anseende på något sätt.
Det är just det stora YouTube-program. Det här var en tydlig protestmarkering. Alltså, som det där, som gjorde till att den kontroversen inflammerades totalt. Och liksom hela världens alla spelare och alla schackexperter skulle intervjuas nu. Att vad de trodde, vad är det som har hänt här? Och det där, och schackvärlden delade sig helt mitt i tu. Neiman fick sina fans, Gen Z. Alla som var Gen Z, så var det coola brudar som gick till den schackmatchen sen efter det. Med så här Neiman-skylt och Neiman-t-shirts och sånt här. Och sen de mer etablerade, kan vi säga, liksom, gamla schackgubbarna som ställde sig på Carlsens sida. Och det finns säkert någonting liksom bakom det här, hans anklagelser ändå, eftersom han vågar liksom... säger det där. Och just det här för att han har sån känsla för spelet. Så antog man att om han tycker att han har spelat mot en maskin och inte en människa, så borde man liksom tro på honom.
Ja. Men vad har han då liksom som har spelat emot den här Neiman sagt någonting?
Nej. Och han är inte särskilt bra. Han är 14 i världen nu.
Mm.
Och det, men inte det är någon som säger att han inte skulle kunna vinna ändå, en match då och då.
Magnus Carlsen är fortfarande etta.
Ja, alltså enligt ranking, han är inte världsmästare längre eftersom han har slutat spela i världsmästerskapen. Men han anses vara han är den starkaste, högst rankade spelaren i världen. Ja, han är bäst i världen.
Det skulle vara intressant om Kasparov skulle spela emot det här Neiman.
Kasparov är lite för gammal för att delta. Han spelar inte på den nivån längre. De måste sluta vid 40. Fysiken håller inte längre för sådana matcher.
Varför det? Alltså, vad är det som... alltså,
du sitter i 5 timmar och liksom... Och liksom totalt koncentrera dig. Du tappar 2-3 kilo på en match i schack. Du svettas, du liksom, du skakar. Du liksom, du anstränger ditt hjärna konstant liksom på en sån här
Hur tränar, alltså förutom att spela schack?
Alltså du får hjärtattack, folk dör vid schackbordet.
Hur
alltså
tränar man i schack? Alltså är man så som operasång att man springer mycket?
Du läser, nu för tiden så är det ju mycket online förstås. Och så är det digital träning. Och det har gjort att, så att schackspelarna är så unga idag. Så att världsmästaren är 19 idag liksom. Så är det där.
Men, och hjärna måste ju vara fräsch.
De har haft så mycket kammar att träna med. Förr måste du liksom hitta schackböcker på biblioteket och sån här vet du. Och därför tog det tills du var liksom 20-25 åtminstone. Mm. Tills du kom liksom, och överhuvudtaget liksom kom in i kretsarna och folk lärde känna dig. Nu är allting online, allting är liksom här och nu hela tiden. Så liksom, hjärnan är som mest aktiv, eller ska jag säga, liksom innovationsrik och sån här, just där kring 18, 17-21. Och det där, så 19 är ganska det optimala liksom hjärnans liksom.
Jenna, jag har aldrig tänkt på det att åldern påverkar liksom schackspel.
Ja.
Men jag vill ändå veta att så för men om man ser på dokumentären, man lyssnar på dig Janne, man ser på hur det då utspelar sig, så ni man hade inte några kulor som gav stöt, alltså han fuskade inte utan han bara var bättre då.
Jag tror inte att någon allvarligt, alltså problemet är att om du börjar liksom påstå att han har fuskat, så måste du på något sätt berätta hur han gjorde det, och alla liksom de teorierna är helt absurda.
De är ju absurda.
Ja. Kan ha haft en neuralink.
Alltså, allt är ju möjligt. Ja. Liksom. Vi kan hitta möjligt på vad som helst, men du måste på något sätt visa. Alltså det bästa beviset för att någonting är skumt är just det här att han börjar fumla i den här analysen efteråt. Och inte riktigt kunde förklara varför han hade gjort det här draget där. Mm. Och det är liksom, det är väldigt starkt indicier, tycker många. Och det tycker jag också. Så jag tycker det är mystiskt att du liksom spelar han faktiskt bara på någon slags feelis då. För att han vet att om han börjar spela på så här tankenivå mot Carlsen, så kommer han att förlora. För att Carlsen kan alltid outsmart honom. Att kanske han måste göra något sånt här oväntat för att få Carlsen ur balans.
Som han gjorde, och som han inte riktigt
liksom själv förstod teorin bakom. Men som han hade en känsla för att det här kommer att funka. Liksom.
Och han var bara, alltså jag vet inte, den här dockaren, just där kommer det nog jättemycket fram. Liksom, också, alltså, han är ju en underdog. Så jag har ju lite sådär, att jag tycker att det var lite kiva att en underdog kunde då utmana den här mästaren. Men sen blir han också så mobbad. Alltså han är också så äcklig. Han är sånt svin, ett sånt psykfall den där Nyman. Men alltså, sen att han vinner Carlsen, han vinner världsmästaren, och det enda folk talar om är analkulorna. Ja. Jag menar, när jag intrar Janne idag så säger jag ju analkulor. Och det är det enda jag har tänkt på, alltså, är att hej, de där analkulorna.
Kiva sen när det är på Yles sidan och klick på det.
Men liksom, så man tycker väl också lite synd om honom ifall han, alltså för de gjorde ju någon sån här undersökning, den här chess.com, och försökte analysera och kom fram till att han har nog antagligen inte fuskat, för vi vet inte hur.
Nej, eller det fanns ingenting som tydde på det. Det var inte absurda drag eller något sånt här som en maskin nödvändigtvis skulle ha gjort. Alltså, vi har några AI-maskiner som spelar på ett helt eget sätt. Vet du, som inte människor ens kan förstå, och så plötsligt har man bara förlorat.
Ja.
Så, men det var inte alls något sånt. Alltså. Så att han hade uppenbart inte fått några sådana impulser. Och det där. Eller vad fan vet man? Men en fråga kring Carlsen är ju att är han faktiskt så känslig och så paranoid att han tror att han inte kan förlora? Vet du? Att, och om han förlorar så måste någon ha fuskat. Vad är det här för nivå?
Det är också en ganska obehaglig sida i honom.
Ja, och jag undrar liksom, vad var det som fick honom. Han sa liksom självkär att han tror att hans intuition, att han håller på att spela mot någon som spelar för bra.
Så då fuskar den.
Så måste den fuska. Ja. Vad är det liksom
för, vad är det för konstig stil?
Och kan det gå sådär att han har förlorat om han hade tänkt att ingen kan vinna honom, så litar han för mycket på sig själv, och då börjar han inte liksom ifrågasätta sina egna val, att borde jag kanske göra så här istället, och då skitar det på sig.
Precis. Jag tänker mig bra att man kan liksom, vet du, han hamnar ur balans. Det är min teori här.
Ja,
och det är inte ovanligt att schackmästare tappar förståndet och blir så totalt paranoida. Speciellt när de har liksom gått över karriärens zenit, så att säga, och vilket han ju har gjort då. Han är, vad säger jag, 23 född. Alltså 90 född.
Så
han, han börjar bli liksom, han kan inte vara med jättelänge till. Alltså. Mm. Och det där, han måste förstå att han också är dödlig, precis som Kasparov måste sluta. Men vi har sett sådana människor som från 1800-talet var det många som står inom om människor som flippar helt, som Paul Morphy, som var helt dominerande 1800-talsspelare, som till slut trodde sig att han spelade mot Gud när han satt och flyttade pjäser för sig själv liksom. och det där, ja, folk har blivit tvångsintagna. Det fanns en spelare, Rubinstein, som blev tvångsintagen på mentalsjukhus. Wilhelm Steinitz, också 1800-talet, han trodde sig kunna spela telepatiskt, vet du, med folk på olika håll i världen. Så han han trodde att han spelade schack med någon som, vet du, som han hade telepatisk
kontakt med. Alltså, de blir galna,
med.
Men jag tycker de är så otroligt intelligenta, de här människorna. Alltså så här, IQ:n är så hög så de blir galna.
Det flippar liksom.
Ja. Det flippar åt fel håll.
Och med, ja, senaste liksom mest kända är ju Bobby Fischer då, som det där, som var den här stora hjälten på 70-talet. Sen försvann helt från offentligheten. Mm. Och dök inte upp förrän det där 9/11 hände, 2001.
Okay.
Och med en sån här video där han plötsligt liksom hade så galet vitt, vet du, skägg, ögonen som bara brann och skrek, och håret helt på ända och stod och skrek att det är rätt att USA, vet du.
Yeah.
Och,
så här,
och det var alltså, ser du Bobby Fischer tillbaka?
Oj nej, men gud vad sorgligt.
Gud vad sorgligt, han har blivit alla barn.
Då hade han rest i 20 år, vet du, världen runt, och vet du, trodde att FBI är efter honom. Och det där. Till slut fick han asyl i Island. Och det där, han dog där några år senare. Mm. Sen såg ut som den här pulsaren, alltså helt total galen. Så att om det är någon som skulle, av de moderna spelarna som skulle kunna snap, så tycker jag att jag kommer nog peka på både Nyman och Karlsson.
Ja, alltså, det låter ju nog så.
Men vi får se.
Med de här visa orden så säger jag tack till Janne för den här historien om schack och analkulor.
Vi återkommer sen i höst när det är VM igen. Då är det alltså 19- och 20-åringar som spelar mot varandra. Gukesh och Sindarov.
Så alltså, kanske du kan referera live.
Nej, jag tror inte att något sånt, men liksom se om det blir något drama kring det.
Okay.
Det är det roliga. Men oberoende, ska vi säga, det här, så här hade jag tänkt sluta. Oberoende av vem som vinner, Sindarov eller Domaraju, så kommer schack vara den fortfarande att ranka Karlsen som etta.
Så är det säkert. Nej. Jättespännande.
Ja.
Tack för det här. Och tack Biffen du för har.
Tack.
Har och har och har.
Själv.
Och tack till mig för Swaggap.
Mycket bra.
Mycket bra säger vi. Och så säger vi tack och hej.
Glada vappen.
Glada vappen.
Kul.
Det här sällskapet.
Skål.
Morgens.